بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jag har hadith 36. Vad har ni för nummer på hadithen?
Nej.
33. Som vi sa, det är lite olika numrering beroende på vilket tryck man använder. Hadith Abu Samh. Vem kan läsa?
Abu Samh radiyallahu anhu sa det. Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sa det. Urin från en liten flicka ska tvättas bort medan man endast skvätter vatten på urin från en liten pojke.
No.
Abu Dawud, An-Nasai och Al-Hakim som ansåg den vara autentisk.
Ahsant. Denna sahabi vet vi inte mycket om, Abu Samh, och han har bara en hadith. Det är denna hadith. Vet, vissa sahaba har 4000, 3000, 2000. Abu Samh radiyallahu anhu, han har en hadith. Det är denna hadith. Och han var profetens khadim alayhi salatu wasalam. Han är bekänt. Och ulema nämner också att man inte riktigt vet vart han dog. Det sägs att han gick vilse. Försvann. Och sen vet man inte vart han dog någonstans. Wallahu a'lam. Na. Och som här då nämndes, så är denna hadith sahih, den är autentisk. Och det finns en berättelse bakom denna hadith, och det är att profeten alaihissalam hade sitt barnbarn i famnen, och vissa hadither nämnde att det var al-Hussein, wallahu alam, som då råkade kissa på profetens kläder alaihissalam. Och när Abu Samh då ville tvätta bort det, så nämnde profeten alaihissalam detta uttalande att det behövs inte, utan man tvättar bara om det är en liten flicka som har kissat. Om det däremot är en liten pojke, så räcker det med att skvätta. Har vi skrivit skvätta vatten?
Ja.
Ja. Och ordet här är rush, och i vissa hadither en nabh. Betyder egentligen skvätta, men ulema säger att i denna hadith betyder de hälla vatten på. Okej, okay? Det finns olika. Vi har att skvätta. Du tar lite vatten på fingrarna och skvätter. Okej? Okay? Och så har du en nabh här. Och det är att du bara har vatten på. Utan att det behöver rinna ut från kläderna. Okej? Okay? Du har lite vatten på utan att det rinner ut från kläderna. Det är det som menas med denna hadith. Och sen har du den tredje nivån som är rusul. Och det är att du måste ha mycket vatten och typ gnugga och låta vattnet rinna ut. Okej? Okay? Så att vad som menas med denna hadith är den andra. Att du har lite vatten på och kallas dräck. Du behöver inte bry dig om att du har runnit bort eller någonting sånt. Okej? Okay? Vi lär oss av denna hadith att flickans urin, spädbarnet, är nejis. Spelar ingen roll om det är mycket lite, och spelar ingen roll om de ammas eller inte ammas. Och vi lär oss av hadithen att spädbarnet, om det är en pojke, att dens urin inte är nejis. Eller, ulema, vissa säger att det är nejis, men en mindre form av najasa. Taib. För att profeten al-Islam ändå hade vatten på. Då säger många att det är nejis i grunden. Men att det är en mindre form av najasa då, där det bara räcker med att ha vatten på själva platsen. Taib. Och vad är då, vad kan man säga, kriteriet för vad räknas som spädbarn? Hur länge får man agera på denna hadith?
Så länge barnet inte äter
fastföda. Men här är också en iskäl. Så länge barnet inte äter, så länge barnet inte matas. Vad menar du?
Så länge den ammas, bröstmjölk endast.
Nej, för att om man säger så länge barnet inte ätit, då blir det en iskär. För att vi har att göra teknik, att stoppa in dadlar i nyfödda barnens mun. Då blir det från första timmen han har ätit. Förstår du? Det är en färg som är viktig. Eller att barnet ammas och får välling, får gröt och så vidare, barnmat lite då och då. Vissa ulema nämner så länge barnet själv inte önskar mat. Alltså typ så här, sträcker sig för att äta någonting. Eller gråter för att få en banan eller någonting sånt. Då har han gått över denna ålder. Okej? Okay? När barnet själv tar en kaka i handen, tar, sträcker ut handen för att ta den här bananen till exempel. Okej? Okay? Och vissa ulema som Ibn Uthaymin nämner här att man kollar på det övervägande. Om barnet ammas för det mesta och ibland får lite mat, matas av mamman, så är han fortfarande gärna under den här kategorin. Men om det däremot är att barnet äter för det mesta och ammas ibland, då kallas har han gått över gränsen. Okej? Okay? En annan punkt här som är jätteviktig, som alltid dyker upp när man nämner denna hadith. Och det är: varför tvättar man flickans urin och inte pojkens? Varför? Har ni hört den frågan? Varför? Jag kommer inte svara på den frågan, för jag vet inte svaret. Jag säger bara att så här har profeten sagt, alaihi salatu wassalam. Så enkelt är det. Och ulema nämner att grunden är ju att det är samma bestämmelse för pojkar och flickor. Och Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer inte någonting utan att det finns en vishet bakom det. Hänger ni med? Det finns ingenting som Allah har förbjudit eller tillåtit eller uppmanat till förutom att det finns en hikma bakom det. Vi tror på detta, att Allah han är el-hakim. Och Allah gör ingenting dumt och ingenting onödigt. Okej? Okay. Men denna vishet bakom varför gör vi wudu, varför är det här haram, och varför ber vi, och varför... Ibland vet vi visheten. Allah har berättat visheten. Profeten al-Islam har berättat visheten. Eller det är underförstått. Okej? Okay. Men ibland vet vi inte. Ibland kanske det är över vårt förstånd. Och då kommer vi tillbaka till el-ibtila, till testet. Att Allah har skapat oss för att dyrka honom. Och dyrkan är att göra det Allah har påbjudit och att hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Vare sig vi vet eller inte. Varför? Eller hur? Och vad säger Allah om de troende? När de kallas till islam? De säger sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. De säger inte limada. Varför? Eller hur? Varför ska vi göra si och så? Hämta till mig en hadith. När Allah säger till sahaba någonting. Profeten al-Islam säger till sahaba, gör så här, och de säger men varför? Vi accepterar, eller hur? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Al-Ahzab: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Det är inte tillåtet för en troende man eller kvinna att då Allah och hans sändebud bestämt någonting att ha en annan åsikt. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Vi hör, vi lyder, vi accepterar. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُ. Allah frågas inte om vad han gör, det är ni som frågas. Jätteviktig utgångspunkt. Vi ifrågasätter inte Allah. Varför gjorde du det här wajib? Varför gjorde du det här haram? Varför har du gett mig si och han har fått så? Allah. Allah frågas inte. Det är han som äger oss, han bestämmer över oss. Men vi frågas och kommer att frågas om vad vi har gjort på domedagen. Eller hur? Så generellt, profeten al-Islam har sagt den här hadith, vi accepterar den. Och behöver inte veta varför. Och det är en jätteviktig princip. För många muslimer idag ifrågasätter. Varför, varför, varför? Och det är ologiskt. Och kommer med såna här argument. Hänger ni med? Och saker som ansågs vara kanske ologiska för några år sedan. Varför om flugan ramlar ner i glaset ska man trycka ner den och kasta bort den? Alltså, det har visat sig med forskning att det finns sjukdom och botemedel i den ena vingen. Det har visat sig idag att svinkött är skadligt. Det visste folk inte genom forskning för kanske 100 år sedan. Hänger ni med? Så bara för att forskarna inte vet någonting idag betyder inte att det är fel. Utan vi muslimer tror att allting, 100% av det Allah Azza wa Jal har lagstiftat är för vårt eget bästa. Och det Allah har förbjudit är för våran skada. Det är helt skadligt eller övervägande skadligt. Och det räcker för oss. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Asma bint Abi Bakr. Vem läser?
Hadith 34. Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha anhuma berättade att Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam så det gällande menstruationsblod som hamnar på kläderna. Hon ska skrapa bort det, gnugga det med vatten, därefter skvätta vatten över det. Sedan kan hon be med dem överensstämma.
Läs nästa också.
Hadith 34. Abu Huraira radiyallahu anhum. Anhuma.
La. Abu Huraira, han är en.
Abu Huraira radiyallahu anhum berättade att Khawla radiyallahu anha sa det, Allah sände bud. Vad ska man göra om blodet inte går bort? Han sallallahu alaihi wasallam svarade att du tvättar det med vatten räcker. Om det sedan finns något spår av blodet kvar så gör det inget. Och detta är rapporterat i Tirmidhi med en svag kedja.
Ahsant. Tayyib. Det här är de två sista haditherna i kapitlet om att avlägsna orenheter. Och den första hadithen berättas av Asma bint Abu Bakr radiyallahu anhuma. Och här använder vi dualis, att man anhuma. En sahabi, en man radiyallahu anhu. Okej, okay, som Abu Huraira radiyallahu anhu. Två sahaba, Asma bint Abu Bakr. Den menar vi två. Då blir det radiyallahu anhuma. Två stycken. Och om det är mer än två, radiyallahu anhum. I plural. Men det går även, om man vill, på arabiska att använda plural för två. Två sahaba, du kan säga radiyallahu anhum. Det funkar också. Okej? Okay? Och om det är en kvinna, radiyallahu anha. Okej? Okay? Om det är flera kvinnor, radiyallahu anhunna och så vidare. Men det går tillbaka till lite arabiska, men ändå bra att känna till. Här så nämner då Asma radiyallahu anha att profeten alaihissalatu wassalam svarade beträffande en kvinna som får mensblod på hennes kläder. Och då säger Ibn Uthaymin, det är som att hon frågar, kan man be med dessa kläder? Okej, okay? Och här kommer svaret. Svaret är, du ska skrapa bort det. Och sen gnugga. Gnugga det med vatten. Och sen tvätta det. Och sen kan du be i kläderna. Okej? Okay? Hadithen lär oss många saker. Den första är att mensblod är najis. Och det här är en fråga där ulema är överens. De har konsensus i denna fråga att mensblod är najis. Och hadithen bevisar också att det spelar ingen roll om det är lite eller mycket. För att det här tillvägagångssättet som nämndes i hadithen, man förstår av det att det är någonting lite. Att du sitter och skrapar och gnuggar med fingrarna, det gör du på någonting lite. Om det är mycket smuts, du lägger det i tvätten. Eller hur? Så att hadithen bevisar att det spelar ingen roll om det är lite eller mycket. Det måste avlägsnas från kläderna. Nah. Hadithen är också ett av de starkaste bevisen på att det är wajib att avlägsna najasat från kläderna och att man inte kan be med najasa på kläderna. Eller hur? För han sa i slutet på hadithen, och sen kan du be med den. Så hadithen är ett jättestarkt bevis på att man inte får be med najasa på kläderna. Och ulema nämner att det här är ett villkor för att bönen ska vara korrekt. En shart min shart min shurut i salat är att man avlägsnar en najasa från kroppen, kläderna och böneplatsen. Ja. Och sen själva tillvägagångssättet i hur man tar bort denna najasa. Här nämnde profeten alaihissalatu wassalam tre stycken steg. Och det första är att man skrapar. Och då förstår man att det har torkat. Man skrapar bort det. Och då säger ulema varför? Jo, för att det ska bli lättare att tvätta. Om du har torrt blod på kläderna och sen har vatten på det, då löser du upp det torra blodet och smutsar ner kläderna ännu mer. Eller hur? Så skrapa först bort det som har form. Det som har form tar du bort. Och samma sak om det skulle vara avföring eller någonting sånt. Ta bort det först innan du börjar tvätta det. Okej? Okay? Och sen gnugga med lite vatten. Och sen skölj med vatten. Det här är det bästa sättet att då ta bort najasa på. Ja. En annan fråga som också här diskuteras är att det är tillåtet för kvinnan att be i de kläderna hon har fått det här blodet på. Om hon har tagit dessa tillvägagångssätt. Så är kläderna rena. Okej, okay, att hon kan be med dessa kläder. Och ni vet ju förr i tiden kvinnorna hade inte yani bindor och liknande saker som de hade idag. Nah. Och hadithen bevisar också att den menstruerande kvinnans kropp är ren. Alltså svett och sånt. Det blir inte najis för att hon har sin period. Och vad är beviset på det? Att han inte beordrade henne att tvätta hela kläderna. Skulle hela hon vara najis, då skulle man behöva tvätta hela kläderna. Okej? Okay. Taib, sen finns också en annan fråga som här diskuteras. Och det är blod najis? Många ulema, majoriteten av ulema, säger att blod är najis. Och använder bland annat denna hadith som bevis. Inte bara mensblod, blod. Du får näsblod, det är najis. Men alla alem, vad som verkar vara korrekt är att blod inte är najis. Som Ibn Taymi nämner i förklaringen här. För han säger att jag har aldrig stött på ett bevis som tyder på att det är najis. En konkret bevis. Mensblod, ja. Men vad beträffar vanligt blod så har jag aldrig stött på ett bevis som tyder på att det är najis. Mycket eller lite, spelar ingen roll. Och det har nämnts autentiska athar från sahaba att typ de bad med blod på kläderna. De bad med blod på kläderna, vilket tyder på att det är rent. Och att få blod på kläderna är ett sånt vanligt fenomen att profeten Muhammad a.s. skulle ha berättat i najis om så var fallet. Det är något som sker vardagligt. Vi alla har någon gång fått blod på kläderna, eller hur? Du skär dig, du får näsblod, någonting. Fått sår, allas. Så hur kommer det sig att någonting som sker alla människor inte har nämnts i islam? Vad med kana rabboka nasiya? Allah säger att din herre är inte glömsk. Utan det som Allah är tyst om är någonting som är förlåtet. Det är någonting som är översett.
Jag tänkte på att samma princip, eller alltså på liknande sätt är med sperma, vi blivit ärade. Blodet också kanske, det är den som sitter.
Precis. Jag tror att det är min använda liknande argument. Med att en mu'min la yanjus, den troende är inte najis, vare sig levande eller död.
Det är något som vi behöver liksom.
Precis, precis.
Se om man är under bön och man börjar till exempel blöda näsblod.
Nej, det är en annan fem. Då kan man ju avbryta bönen och gå och stoppa blodet, blödningen, och sen gå tillbaka.
Är det man ska göra då?
Det beror ju på. Alltså om jag ber, jag får så en droppe näsblod. Ja, alltså, lämna bönen, du kommer ju komma på golvet och du vet, speciellt du böjer ner huvudet och sujud. Ibland när man har näsblod måste man kanske luta huvudet bak och så vidare. Självklart får man bryta bönen vid sådant tillfälle. Det är också en poäng som vissa då nämner att blödningar bryter wudu. Och även där nämner ulema som Sheikh Albani att det finns inget bevis på detta. Att blödningar skulle bryta wudu. Och vi har sahabi som blev skjuten i bönen. Till tre pilar. Han fortsatte be. Och du vet när du får en pil på dig, vad händer? Du blöder. Och han bad vilken bön? Han bad frivillig bön på natten. Så hur kommer det sig att han inte avbröt sin bön? Trots att han blöder och han får blod på kläderna. Det argumentet nämner Sheikh Albani i Tamam al-Minna på att blod inte är najis och att blod inte bryter wudu. Wallahu a'lam. Nah. En annan fråga som också här tas upp i denna hadith, det är att vissa ulema använder denna hadith som ett bevis på att man måste använda vatten för att avlägsna najasa. Vi har talat lite om det innan. Då vissa ulema säger att grunden i att rena najasa är att man använder vatten. Jag tror vi talade om det när vi talade om hunden salib, om ni minns. Måste man tvätta med vatten eller måste man använda sand? Det var det vi talade om just det. Nej, den här frågan kanske är en ny fråga. Måste man använda vatten för att avlägsna najasat? Eller kan man avlägsna najasa med andra saker? Och de nämner här att Shafi'iyya och Malikiyya. Imam Shafi'i och Imam Malik är på åsikten att man måste ha vatten för att tvätta bort najasa. Medans vi har här andra madahib som Sheikh al-Islam och Abu Hanifa, som är på åsikten av att man kan avlägsna najasat med annat än vatten. Yani, och vi lägger till de första gruppen också, al-Hanabila, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik. Alla tre är på åsikten av att vatten är någonting som då krävs för att ta bort najasa. Okej? Okay? Medan Abu Hanifa och Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah och vissa andra ulema säger att allting duger. Allting som tar bort det som är najis, dess form, yani, räcker. Taib. Så att om du till exempel då, de nämner, skulle tvätta kläderna med vinäger, eller låt oss säga saft, rosen, vatten eller mjölk eller någonting sånt, och det som är najis försvinner. Ska vi fortsätta? Ska vi säga nej, dina kläder är najis? Ska vi det? Najaset är borta. Och det är det som räknas. Hänger ni med? Och argumentet med att profeten liksom nämnde vatten, då säger de för att det är det som är närmast tillgängligt. När han talar till Sahaba i Medina så är det vatten man använder. Men han sa inte, ni får inte använda annat än vatten. Hänger ni med? Så själva poängen är att ta bort det som är najis. Och hur man gör det, det är inte det som är viktigt, utan det som är viktigt är att det försvinner. Och ett annat bevis som också används i hadithen om man får najasa på sina sandaler. Hur ska man ta bort det? Man ska bara skrapa och gnugga sandalerna på marken. Och då är det borta. Och vi vet, marken, det är sand och det är jord, det är inte vatten. Men de blir rena. Och vi har också kvinnans veil, hennes jilbab som släpar marken. Om den drar på någonting najis så kommer marken efter att rena det. Och det är inte heller vatten. Ett annat argument är också istijmar. Att när man utför sina behov så behöver man inte tvätta sig med vatten. Man kan torka sig med stenar eller papper eller någonting sånt. Och även där har man inte använt vatten, men man är ändå ren. Så att de här argumenten är jättestarka. På att vatten inte är ett kriterium för att då ta bort det som är najis. Wallahu a'lam. För vissa frågor ibland, de säger, lämna in min jacka på kemtvätt. Jackan tvättas med kemikalier, inte vatten. Är den ren? Om det var najasa på den. Nej, den blir ren. Sista hadithen handlar också om det här med att tvätta bort mensblod från kläderna. Där nämnde profeten a.s.w. att det räcker med att du tvättar med vatten. Och om det sen finns spår kvar av detta blod på kläderna så skadar det inte. Och Ibn Hajar nämner att denna hadith är da'if. Medan vissa andra av ulema nämner att denna hadith är autentisk. Som Sheikh Albani rahimahullah i Abi Dawud hadith 365 nämner han att den är autentisk. Och problemet i kedjan är en person som heter Ibn Lahiyya, som är känd för att han hade svagt minne. Och många av ulema säger att han är svag i hadith. Och därför nämner Ibn Hajar att hadithen är svag. Men den här mannen Ibn Lahiyya, han var bra, han var pålitlig och han var en person av kunskap. Men i äldre dagar så blev han typ kanske senil, eller yani, fick svagt minne och blandade ihop hadither. Men då säger ulema att de hadither han berättade i unga dagar, och de är begränsade typ till 8 eller 10 personer. Så om det är de som berättar hadithen från honom så är hadithen godtagbar. Vilket är fallet med denna hadith. Och därför säger Sheikh Albani att den här hadithen är autentisk. Wallahu a'lam. Tayyib. Vi lär oss av denna hadith att det är wajib att tvätta bort mäns blod från kläderna och från kroppen. Och att man också kan tvätta med vatten då. Och i vissa riwaya, vissa hadither nämndes sidr, siddervatten. yani vatten blandat med väldoftande blad. Och idag kan man dra parallellen av att ha tvättmedel eller tvål i vattnet. Det är också tillåtet. Nah. Så här, om man då tvättar kläder eller någonting liknande från mensblod. Och sen så finns det spår av blodet kvar, alltså färgen finns kvar. Så skadar detta inte, utan det klassas som rent. Och bönen i dessa kläder är korrekta. Det är jätteviktigt. En person kanske får blod på kläderna, en kvinna stoppar in dem i tvättmaskinen. Och då kommer ut och det finns kvar ändå röd färg. Kan man ha dessa kläder? Ja. Och till och med om du bara tvättar dem under kranen. Blodfläcken kommer inte försvinna dess färg. Men de är ändå rena. Och det här bevisar hur enkel islam är. Islam är inte att du måste tvätta dem tills de blir helt som nya. Nej, alhamdulillah, islam är enkelt. Och går att applicera för alla människor. Du behöver inte ha en kemtvätt i hemmet. Utan det räcker med en kran med vatten. I slutändan. Häng med. För att tvätta bort allting najis. Okej. Okay. Och att hadithen lär oss också att islam, Allah azza wa jalla, inte kräver mer från oss än vad vi kan. Det här är det vi kan. Det är det som sahaba kunde. Du har vatten hemma, khalas. Du tvättar dem och sen om det ändå finns en blod, spåret av blod finns kvar, du har gjort ditt. Och resten, alhamdulillah, är något som religionen överser. No. Och de nämner också här, som Sheikh Bassam nämner, att syftet med att rena sig är då att ta bort dessa orenheter så att personen står i bön på det mest fullkomliga och bästa sättet med yani ahsan zina, att man är yani på ett respektabelt sätt inför Allah Azza wa Jal. No. Och jag tror att vi stannar där. Jag tänkte börja med bab al-wudu. Men det är, inshallah, något vi tar nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.